Välkomna till det 109:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast som görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Mona Sahlins livvakter Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Hej!
Hej!
Hallå, hallå!
Vi ska prata om Miljöpartiets språkrörsbyte, va?
Mm, precis.
Och om att sekularismen håller på att bli för aggressiv eventuellt.
Mm-hmm.
Och så vad sa du, Moa?
EU-kommissionen, för att säga ett lockord.
Okej.
Okay. Vilken gottepåse idag.
Ja, visst.
Ja, jag ser det framför mig svart på gult. EU-kommissionen. Sån löpsedels.
Bara det.
Jag ser det
som en sån clickbait på internet.
EU-kommissionen, du kan inte ana vad som hände sen.
Exakt.
Jo, men jag tänkte först då ta upp den här vidriga hetsjakten på Mona Sahlin.
Okej.
Okay. Hon har tvingats avgå från sitt uppdrag som ordförande för regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism.
Mm.
Hon är inte regeringens nationella samordnare, utan hon är ordförande för den nationella samordnaren.
Ja, jag trodde hon var samordnare.
Den nationella samordnaren låter ju som att det är en person.
Men det är en grupp.
Ja, det är en grupp, precis. Mm. Och bakgrunden är att en livvakt som är anställd då på nationella samordnaren, han skulle köpa en dyr lägenhet. Men bostadsrättsföreningen kollade upp hans deklaration och ville inte godkänna att han skulle få köpa lägenheten, för de menade att han inte hade råd att bo där och betala avgiften med den inkomsten. Har ni hört om den här historien eller?
Mm.
Och han tjänar då 43 000 kronor i månaden på jobbet hos den nationella samordnaren. Men hans chef, Mona Sahlin, skrev ett intyg om att han tjänade 60 000 i månaden på det jobbet.
Så himla schysst.
Jättesnällt.
Och inte nog med det. Hon skrev också på intyget att han utöver det är anställd personligen av henne till en lön av ytterligare 60 000 kronor.
Okej.
Okay. Så han tjänar 120 000 i månaden då på intyget. Hon skrev allt det här falska på ett intyg som livvakten använde när han gick till hyresnämnden och överklagade beslutet om att han då inte skulle få köpa lägenheten.
Sorry, ber om ursäkt. Förskräckligt.
Så sa Mona då när hon blev konfronterad med att hon hade skrivit så här på intyget. Men det hon sa sorry för här då, det var att hon hade skrivit fel om lönen från regeringen. Alltså att hon hade skrivit 60 istället för 43. Hon vidhöll den här konstiga historien om att hon anställt honom själv och betalade 60 papp i månaden ur egen ficka. Och det blev bara så här fruktansvärt pinsamt. De skulle försöka fixa till i efterhand att det varit så. Registrera sig som arbetsgivare och betala in arbetsgivare.
Det är inte rätt väg att gå, Mona.
Nej, det var verkligen som att ge Expressen-reportrarna en liksom liten bit att äta steg för steg. Liksom.
Ja.
De bara kunde kolla upp varje led. Så blev det en ny konfrontationsintervju. Men ja, hon avgick och alla var överens om att hon måste avgå. Hon var också med på det.
Mm. Hon är van.
Ja. Men var någon upprörd egentligen? Alltså,
nej, alltså...
Blev ni arga?
Jag har inte känt så mycket faktiskt.
Nej, det enda man kan känna är väl kanske liksom förvåning över att hon sätter sig i den situationen igen, men inte ilska.
Nej.
Jag förstår den här sossiga ilskan när politiker på något vis använder skattepengar.
Men det är snyggare också när man inte gör det för sig själv. Det blir lite ädlare.
Ja, men precis. Det fanns ingen egen vinning i det. Utan
nej,
hon bara
satte sitt eget på risk. Eller?
Ja, jag måste avgå PGA för schysst kompis.
Ja, yeah.
För underbar människa. Gotta go.
Men jag tycker man förstår mer den här sossiga ilskan när politiker på något vis använder skattepengar för eget bruk.
Mm.
Det kanske Salina varit närmare i sina tidigare skandaler. Jag kommer inte riktigt ihåg dem i detalj. Mm.
Men när hon blir en bättre människa, då är det liksom att hon fortsätter fiffla men börjar göra det för någon annan.
Det altruistiska fifflandet är en utveckling i hennes karaktär. Men det är inte riktigt det. Jag förstår att man blir arg när det är så, men jag blev bara inte arg av det här. Det är väl i för nepotism. Men jag har tänkt så att ingen är så arg egentligen, men hon måste ändå avgå.
Mm.
Alla är överens om att Mona Sahlin måste avgå och låtsas be om ursäkt till alla som låtsas vara upprörda. För att det är fel, så här, juridiken är solklar i det.
Mm.
Men hur arga är vi? Det är väl också att det är kul det här, att det spekuleras i att hon ligger med den här livvakten.
Hmm.
Jag hade inte hört det, men nu tycker jag att det lät intressant.
Då blir det ju lite mer egenintresse kanske.
Om, ja, om det är lite snuskigt gjort nästan.
Strör sådana gåvor över sin älskling.
Jag tänkte att det var att det var ett meme att alla gör skämt på Twitter nu när de klipper in Salins huvud på Bodyguard-filmaffischen. Men det kan jag också säga att okej, om det är så då, om hon ligger med honom, det tycker jag att Mona ska få göra.
Ja.
Ja.
Vad är det för jävla tristkvistar som inte unnar Mona Sahlin att ligga med sin livvakt och skriva ut ett fejkintyg om att han har högre lön än vad han har?
Mm. Nu ska Mona ordna det här.
Blir det för upphetsande här? Jag ber om ursäkt om några lyssnare har kommit redan. Pikade för tidigt den här planen. I och för sig, det luktar lite sol och vårar över det då, kanske.
Hur ung var livvakten, vet vi det?
Nej, men jag tänker att det är rätt sannolikt att han är yngre.
Mm, det är det. Tänker, men jag tänker att alla livvakter är runt 30.
Måste vara
ingen källa på det för sig.
Alltså, man måste ju väl ha ganska bra fysik i alla fall för att vara livvakt.
Ja.
Ja, men det är så tänker jag att den här historien kanske är då, att den här livvakten utnyttjar henne på något sätt. Mm. Men det tycker jag bara väcker sympati också.
Ja, för Mona, ja.
Eller gör det henne olämplig som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, att hon är så lätt duperad så att hon kan värvas till IS när som helst.
Just det.
Och just det, det är en sak som jag ska understryka, att vi vet inget om det här. Det är rena gissningar om deras relation.
Mm.
Och vi vet inte hur det är. Alltså, Sahlin kanske bara skriver ut sådana här intyg åt alla som frågar.
Mm.
Eftersom att det är en helt vanlig grej.
Himla schysst.
Ja, men för snäll eller liksom för kär eller lite lätt lurad. Men jag tycker inte något av dem är dödssynder.
Nej, tycker inte jag heller faktiskt.
Vi har lyckats få ner det till att det kan vara de tre alternativen.
Alltså hon kanske inte får kvar sitt uppdrag, men gud vad hon kommer få kompisar.
Verkligen.
Ja, hon behöver sig en chefsposition för att kunna värva kompisar. När hon har den här taktiken att få kompisar. Måste kunna.
Mona bjuder laget runt, men Mona har inga pengar kvar.
Jag har inget jobb längre.
Ja, men min känsla för det här då var att det var lite så här, vadå? Ja, visst. Jo, visst. Men är det så jävla farligt? Och ja, men jag fattar, men äsch. Och det var mest lite gulligt. Så var min känsla för det här då. Men den delades inte alls av panelen i P1 Skomorgonvärlden.
Mm-hmm.
Jag hörde det. Det var, alltså, de var så inåt i helvete upprörda.
Oj.
Galet upprörda.
Det är så pinsamt att det är svårt att prata om praktiskt taget, skulle jag påstå.
Ja, Göran Greider är så förgjord av sekundärskam.
Oj.
Att han inte ens klarar av att prata om det. Tycker Göran Greider att det är så äckligt att en kvinna i övre medelåldern har behov?
Det är pinsamt att göra en grej då.
Återigen, vi vet ingenting om det här.
Nej, men man får väl spekulera.
Rena spekulationer. Källa, olika skämt jag sett på Twitter som antyder det här.
Ja.
Men en annan av panelisterna, Elisabeth Sandlund från tidningen Dagen. Hon sa så här.
Sen är det ju det här med förlåtelse, om jag nu får uttala mig i min egenskap från Dagen. Att man säger ju ofta att ja, men allt går ju att förlåta, och det lär vi ju oss i kyrkorna och av den kristna tron. Men det är ju faktiskt så att inte ens i det sammanhanget, så även om man blir förlåten, så blir det inte bra.
Så ingen kommer kunna förlåta Mona Sahlin för det här.
Men också orka vara så klyschig att man kommer från tidningen Dagen och sen börjar prata om förlåt.
Ja, det är
men det är att Elisabeth Sandlund understryker att hon är kristen, men att det finns också gränser för Jesus nåd.
Det är hårt.
Det finns ingen väg tillbaka från vissa synder. Vi måste skriva om Nya Testamentet, göra en uppdatering av evangelierna. Den botfärdiga rövaren som hängde på korset bredvid Jesus bekände sina synder och sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade då: amen, säger jag dig. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Men får man då lägga till att på ett annat kors bredvid Jesus hänger Mona Sahlin och säger: jag mixtrade med ett intyg för att hjälpa en kompis lägenhetsköp och får det gå igenom. Förlåt mig, tänk på mig när du kommer till ditt rike, Jesus. Och Jesus bara: brinn i helvetet, Mona. Brinn för evigt. Jag vet egentligen inte vad jag snackar om här. Jag har ju inga argument för att det är fel att Sahlin måste sparkas ut. Men det är bara en känsla av att jag inte är så upprörd.
Nej.
Jag vet inte. Bryr sig någon egentligen? Alltså om det nu var så att hon var så jävla duktig på att sitta i tv och säga att det är fel med extremism eller vad hon nu jobbade med. Mm. Då kunde hon kanske fortsatt med det. Kunde hon inte bara fått henne att sluta hänga med den där killen?
Precis, fixade liksom sopar under mattan.
Säga att han verkar inte så bra.
Men de måste ju veta
att man, superbra.
De måste veta att man direkt, man får inte börja be om ursäkt ens. Det är det de aldrig fattar, sossarna.
Som om man säger, ber om ursäkt kan man kanske inte säga eller vad de sa. Sorry, be om ursäkt.
Nej, det är fel. Varför inte göra så?
Förfärligt. Sorry.
God miss you.
Men de sa i den här panelen på Godmorgon Världen att Mona Sahlin kommer aldrig få göra något igen.
Nej, jo. Jag tror hon alltid landar på fötterna.
Nej, de sa att nu är det slut. Mona Sahlin kommer aldrig få göra något.
Det är, det är så himla hårt.
För att hon var då antingen för kär, för bra kompis eller lite för lätt duperad. Sorry. Så får man aldrig göra något igen. Ja. Vi går vidare då.
Åsa Romson har avgått. Mm. Efter en massa tjafs och skriverier fram och tillbaka har hon nu gett upp. Checkat ut från det klimatvänliga hotellet, kastat in hampahandduken och så vidare och så vidare. Hon kommer inte längre vara språkrör / miljöminister / vice statsminister. Hon kommer vara Åsa Romson, en helt vanlig tjej med ovanligt glansigt hår. Hur har hon då tagit allt det här att valberedningen inte har något fortsatt förtroende för henne? Hur har hon tagit det? Hon har tagit det superbra. Säga vad man vill om Åsa Romson, men hon är en good sport.
Jag såg henne i Aktuellt. Jag tyckte inte att hon smajsade.
Hon låg med... inte vara lycklig.
Nej. Men hon låg med munnen. Men ja, jag ska inte ta ner stämningen. Hon, men det är som sagt, det är inte det viktiga. Utan det är ju att hon...
Men hon, det är liksom, jag tycker inte det har varit några tjuvnyp, inga giftiga kommentarer om någon annan, ingenting sånt. Och på det sättet är hon ju liksom en sån förlorare som det inte är kul att vinna mot.
Nej, det bara känns vemodigt.
Ja. Mm. Men jag tycker också att det kanske inte är så konstigt att hon inte är ledsnare. För visst måste det finnas ganska starka stråk av lättnad i det här avhoppet. Äntligen så kommer hon ju slippa alla de här säga dumheter maskinerna som journalisterna envisas med att trycka upp i hennes ansikte. Mikrofoner.
Du överförklarar dig skämtet.
Så jag är inte det minsta orolig för Åsa Romsons psyke. Hon kommer klara sig alldeles utmärkt. Kanske till och med trivas lite ute i kylan. Ligga och gona sig. Jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om Åsa Romson plötsligt ballade ur. Sänkte en 70s, gick tillbaka till jobbet i bar underkropp och med en machete i händerna. Det tror jag liksom inte kommer hända.
Nej.
Men nu är det som att Isabella Lövin tycker att det känns jobbigt att ha vunnit över henne. För ja. Att hon är så god och stoisk och stor. Och
ja,
bara ta det att det är nu... Ja, men det känns som att man har begått något övergrepp när man vann mot henne. Men hon, Isabella Lövin, längtar efter att hon ska bli tokig kanske och svepa en 70s.
Så att det hade varit lättare för Lövin att fira om Åsa hade gjort så.
Alla kunde så mysa ihop sig att hon är ju galen. Och
ja,
helt
klart
tokig.
Hon fick gå.
Tur att det är du nu istället, Isabella.
Nej, men Åsa har tagit det bra, men jag vill att vi leker med tanken att det istället var Gustav Fridolin som var den som inte hade valberedningens fortsatta förtroende. Mm. Skulle han vara en lika good sport i nederlagets stund?
Intressant.
Vi pratar alltså på insidan, inte på utsidan. Han kan säkert också le med munnen.
Jag tror absolut inte det. Alltså.
Nej, jag tror inte heller det.
Jag tror att han tänker att han är miljöpartist messias och att det finns inte på kartan
Nej.
Att något ska kunna få stå i vägen. För det är hans utstakade karriär.
Nej, men precis. Det här uttrycket att gå över lik för någonting. Alltså jag tror att han bokstavligen skulle kunna gå över lik för att sitta kvar. Alltså döda någon, stampa på den döda kroppen för att få vara kvar.
Innan du får valberedningsförtroende har vi ett test, Gustav.
Ja.
Så släpar de
alltså,
in.
Jag tror att de skulle kunna säga vilket test som helst. Du måste olla det där ojordade eluttaget. Okej. Okay. Skulle jag vad som helst för att stanna kvar. Det är vad jag tror, och jag bygger det dels på feeling och dels på det faktum att han gick med i Miljöpartiet som 11-åring. Jag upprepar, 11-åring. Ja, när andra hade hobbyn, peta sig i näsan, satt han och skrev motioner. Så här skriver till exempel föräldrar till en vanlig 11-åring i en fråga till sidan psykologiguiden.se. Hur sätter vi gränser för vår 11-åring? Vi har en dotter som är 11 år. Det enda hon vill är att vara hemma hos kompisar. Vill inte göra läxan. Svarar jätteotrevligt. Får utbrott, smäller i dörrar, skriker och gapar. Vi försöker prata. Och när vi har kommit överens om något som hon också har fått vara med att bestämma, så töjs det på gränserna, exempelvis tider eller att göra läxan. Hade Fridolins föräldrar skrivit hade det kanske varit vi har en son som är 11 år. Det enda han vill är att diskutera hållbar industri. Och när man frågar något svarar han jättepopulistiskt. Hjälp! Det är väldigt få som har exakt samma intressen idag som när de var 11. Men Fridolin är en av dem. Han har haft exakt samma drömmar och mål sedan han var tween. Han är liksom stöpt i en form nu och kommer inte kunna förändras. Lite som Mowgli. Miljöpartiet har liksom varit Fridolins vargfamilj sedan barnsben. Han känner inte till något annat än att vara den här brådmogna karriäristen. Han kommer aldrig kunna smälta in i människobyn där vi andra bor. Och det är lite det som gör mig så orolig för den dag han inte längre kommer vara önskvärd i partiet. Den dag valberedningen vill föreslå att det är han som ska ersättas. Tror att de kommer behöva ha ett sånt riktigt traumateam i beredskap. Kanske en barnpsykolog eftersom han gick med i så unga år. Han har inte fått bli vuxen i den verkliga världen. Hans verkliga värdenivåer är ju fortfarande den där 11-åringens. Men jag tycker också att det kanske inte går att avsätta honom, för jag vet inte ens om det skulle gå in. Om man sa att han måste sluta. Jag tror det bara skulle börja liksom spelas hissmusik i hans huvud. Och sen skulle han gå till jobbet som vanligt på måndagen. Folk försöker liksom hinta för honom att han inte är välkommen. Men han bara stirrar frånvarande ut i luften. Frågar, vad är det här med att mitt passerkort slutat funka? Men det ska inte vara herr Gustav Fridolin. Det är något konstigt fel med mitt kort. Gå hem! Och så vidare. Men jag kan också fatta det. Liksom, vad skulle han känns ju inte som typen som pallar att vara arbetslös. Han skulle aldrig ha någon sån skön Reinfeldt-tillvaro. Bara gå runt och snaska falukorv. Men det är så jag tänker mig att Reinfeldt har det. Källa hans sommarprat. Men jag tror inte ens Fridolin vet vad ordet mysbyxa betyder. Vad ska han göra om dagarna? Skulle han ta upp sin gamla podd igen?
Hej, du lyssnar på Kaffe och Bulle med mig, Gustav Fridolin.
Ja. Det där var förresten från avsnittet med Daniel Sjölin, som man också kan kalla författarnas svar på Fridolin. Men jag tänker mig att en Fridolin utan språkrörspost är som en Ola Söderholm utan den här podden. Du är ju lilla drevets Fridolin. Rätta mig om jag har fel nu, men jag föreställer mig hur du, Ola, mellan avsnitten bara sitter hemma och tittar på väggklockan. Åh, måtte det snart bli nästa vecka så jag får göra ett nytt avsnitt. Men sekundvisan rör sig så sakta. Du går och gör lite gröt. Kom tillbaka. Bara 5 minuter har gått. Det är 3 dygn och 17 timmar kvar. Åh, dumma minutvisare som inte rör sig snabbare. Visst är det lite så?
Ja.
Och om du då inte skulle ha någon podd att gå till, om alla de där ändlösa sekunderna bara minnade ut i ingenting, då vågar jag inte ens tänka på hur du skulle reagera. Jag är ganska säker på att du skulle sänka en 70s, gå ut på stan med bara underkropp och en machete. Så därför tänker jag att när lilla drevet läggs ner så kommer vi andra liksom ändå få möta upp dig en gång i veckan och sitta här och podda på låtsas i sådana där barnmikrofoner med en sladd som inte leder någonstans. Så kanske vi skickar in det till Aftonbladet som lägger upp podden i datorns papperskorg.
Men finns så läskig känsla av att det har varit så i ett par år redan. Nu kanske, tänk om det är så. Att det här är någon slags Truman Show ni har iscensatt för mig.
Nej, men det kommer bli så. Jag tror att det är det arrangemanget som kommer krävas för att hålla din psykiska hälsa intakt. Att vi andra liksom lajvar att allt är precis som vanligt. Och det är så jag tänker att Miljöpartiet måste göra om de någon gång vill dumpa Gustav Fridolin. De får ha en riktig partikongress där han inte är med och sen ha en partikongress på låtsas som bara är för honom. Det allt är precis som vanligt, bortsett från att alla är inhyrda skådisar. Och sen fortsätta med den proceduren ända tills Fridolin dör. Jag tycker faktiskt det är partiets ansvar. Det var de som tog en blott 11-årig pojke och gav honom en identitet. precis som vi andra i lilla drevet, tog en blott 30-årig pojke och gav honom en identitet. Det tycker jag man får stå sitt kast resten av livet. Men det är bara jag med min humanistiska läggning och mitt stora varma hjärta.
Mm. Mm. Ja, men det är en rimlig poäng. Vi är oerhört glada över att vi nu har med oss fackförbundet Jusek som sponsor. Gå med i facket, kids. The Union Forever, defending our rights.
Yes.
Eller hur? Oh, cool, det blev helt plötsligt.
Ja, coola lyrics.
När fick du på den där kepsen bakom fram?
Precis. Nu tar du tillbaka det du sa om det här med Fridolin-liknelsen, va?
Ja.
Jo, den vanliga associationen när man säger Jusek, det är att det är juristernas förbund. Men det är inte hela sanningen. Två tredjedelar av Juseks medlemmar jobbar med annat än juridik. JU i Jusek står för jurist, S står för samhällsvetare och EK står för ekonomer. Men det är inte heller hela sanningen.
Okay.
Du organiseras också av Jusek om du jobbar som kommunikatör eller med IT eller HR. Alltså är personalvetare, är väl det.
Mm. Men det blir ett för långt namn att ha med alla dem.
Jusek.
Ja, man får inte in allt i förkortningen riktigt.
Nej.
Poängen i alla fall är att det är väldigt många branscher som organiseras av Jusek.
Mm.
Så att många av er som lyssnar ska gå med i Jusek. Och medlemskapet innebär då framförallt en kraftigt förbättrad inkomstförsäkring. A-kassan ger som ni vet en ersättning på 80% av lönen för den som blivit av med jobbet upp till 25 000 kronor. Men Jusek-medlemskapet ger dig ett skydd upp till 80 000.
Alltså, herregud.
Eller hur? Gå med i Akademikernas A-kassa för 100 kronor i månaden och du får 80% av 25 000 kronor. Känner du att du är en sån som hellre vill ha 80% av 80 000, då lägger du till 251 kronor. Kostar alltså 351 kronor totalt att vara med i Akademikernas och Jusek. Ganska billigt tycker jag. Läs mer på jusek.se om hur du gör för att gå med samt få information om allt annat facket gör för att hjälpa dig som medlem. Det är inte bara inkomstförsäkringen. Du kan även gå med i Jusek som student om du håller på att utbilda dig i en av Jusek-branscherna. Det kostar bara 100 kronor som en engångssumma och gäller sedan hela studietiden. Ja, i alla fall, förutom vad man själv får ut av det så är det ju solidariskt med alla andra jobbare att vara med i facket. Var solidarisk med alla andra som säljer sitt liv till The Man.
Just det.
Och var solidarisk med den här podcasten. Skriv gärna din ansökan om du tog steget och gick med i Jusek tack vare den här podden. Skriv också gärna i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Och detsamma gäller ju Akademikernas. Tack så mycket Akademikernas A-kassa och tack Jusek.
Tackar, tackar.
EU-kommissionen kämpar på med att hitta ett sätt att få den gemensamma asylpolitiken i EU att funka. Det är inte lätt, det är inte kul. Vi hatar det, men någon måste göra det, som deras tagline är för det här arbetet. Och ett stort problem gällande asylpolitiken är Dublinförordningen, när jag talar om den.
Mm.
Det är den förordning som reglerar vilket land människor får sin asylsökan prövad i. Och nu får folk det i det första landet.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Kommer till, vilket har inneburit ganska stora problem, speciellt för länder som Grekland och Italien till exempel, dit flest flyktingar kommer. Så kommissionen håller på att titta på Dublinförordningen. Och det de vill göra nu är att öppna för debatt om hur man kan göra det bättre. Och de har gjort det genom att lägga fram en del konkreta förslag. Bara slänga fram på bordet. De hoppas att det kan bli en bra debatt nu i medlemsländerna. För tidigare har det varit lite stel stämning, kan man säga. Mm-hmm. Att både gruff och groll. Det är tråkigt.
Men är det så att har Dublinförordningen varit aktiv eller liksom har den tillämpats på senaste?
Nej, den har ju helt kollapsat i princip. Men den är fortfarande det regelverk man går efter.
Så för reglerna är egentligen att Sverige ska skicka tillbaka alla som kom till Grekland först, så att säga, till Grekland.
Men det har ju kollapsat helt. Ja. Och så har de istället tänkt att de ska omfördela ju jättemånga flyktingar från Grekland. Och det har inte heller direkt fungerat. Så det har varit kaos och dålig stämning. Och nu har EU-kommissionen lagt fram ett förslag som är att man ska ha ett lite uppdaterat Dublinförordning. Där man ska ha ett system som räknar ut hur många flyktingar varje land har kapacitet att ta emot baserat på invånarantal och BNP och annat. Och sen så ska det vara liksom en nödanordning, så om något land överbelastas så ska de andra ta emot fler. Och om man inte vill ta emot sin kvot, då ska man få betala 250 000 euro per flykting. Det är förslaget
som... Ska man betala de pengarna till...
Ja, jag utgår från till landet som då får ta emot den. Eller det kan inte bara vara till så postkodlotteriet som de sen lottar ut. Jag tror det. Det här är ju liksom bara ett förslag som de som sagt slänger fram lite för att skapa en bra debatt. Har inte blivit en bra debatt. Blev snarare ännu hetsigare stämning från de länder som redan varit emot ett sånt här kvotsystem och omfördelning. De tyckte inte att det var helt avslappnande att få höra det här förslaget om att betala 250 000 euro per flykting de inte vill ha. Och välja mellan liksom att ta emot flyktingar eller betala. Ja, för det, inte heller.
För det är som en grej att ingen vill ta emot flyktingar nästan.
Precis.
Utom några få länder. Att de har redan bestämt att de ska omfördela 160 000.
Exakt.
Och så lyckades de omfördela fyra. Inte 4 000 utan fyra personer.
Det har gått jättedåligt med omfördelningen och nu ska det här liksom spark the fire. Men det har bara blivit jättetråkig stämning. Ungern och Polen, arga. Men tanken var att det skulle vara lite kul och skapa bra debatt, öppna för tankar och känslor och så vidare.
No judgment during brainstorm.
Exakt.
Nu måste alla säga ja.
Bolla lite. Testa tänka tanken och betala 250 000 euro. EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans tänkte dock att han kanske har hittat ett sätt att ena alla EU-länder kring en gemensam asylpolitik. Och det sättet är att använda sig av Game of Thrones. Game of Thrones, en fantasy-serie. Alla människor på jorden har sett den, även de som saknar elektricitet. Alla har sett den, alla lever och andas Game of Thrones. Och vad passar då bättre än att använda Game of Thrones för att ena ett splittrat Europa? Inget är ju svaret.
Jag tycker att alla flyktingar ska skickas upp till muren.
Det var hans. Frans Timmermans förklarade Dublinförordningen på en presskonferens. Och han förklarade hur den ser ut nu. Och då sa han följande.
For the Game of Thrones fans among you, this Dublin looks like Jon Snow stabbed on a table and dead for a couple of days.
Mm, det är såklart spoilers alerts. Men han förklarar...
Det brukar man säga innan.
Men alla vet att han blev knivhuggen. Hallå, alla vet. Nu kommer
du inte läst böckerna, Ola.
Alla vet att han blev knivhuggen. Det här var inte den stora spoilern. Frans Timmermans kommer spoila mer sen, så stäng av nu då, era töntar som inte har sett det. Men... han förklarar Dublinförordningen med hjälp av Game of Thrones. Om alla kan se framför sig att Dublinförordningen blivit liksom knivhuggen i torson många gånger av ett ökat antal flyktingar.
Det är svårt att föreställa mig egentligen hur Dublinförordningen ser ut.
Hur den är förkroppsligad.
Ser den ut som Jon Snow?
Man måste nästan tänka det, för det är för svårt att ha en liksom annan bild av det. Mm. Men om man tänker sig Dublinförordningen som Jon Snow, då kan alla förstå att liksom, här måste vi göra någonting. Han ligger på bordet med knivsår i torson. Och då kan liksom till och med tänka, nu säger jag bara vad Frans Timmermans tänker, som använder den här liknelsen, inte jag som säger det här, men han tänker att då förstår ju alla också att här måste något extraordinärt till. Vi kan inte lämna Jon Snow liksom här på det här bordet.
Eller det är hur? Smart av honom att göra Dublinförordningen lite sexig.
Ja, precis. Jag tror att det är det han har tänkt. Det är en väldigt listig plan. Och för
men det landar nog inte riktigt, tror jag. Eller,
säg inte det.
Eller jag tror inte att det är den allmänna känslan folk har för Dublinförordningen.
Att det är räddaren och guden.
Räddaren och guden som ska föra alla samman. Alla riken ska enas.
Nej, men det tänker kanske Frans Timmermans, för det är hans tolkning av Game of eller av Dublinförordningen, är att den är som Jon Snow som ska rädda oss.
Han har överskattat hur folk kär Dublinförordningen.
Men han försöker genom den här liknelsen föra fram liksom hur viktigt det är att alla ska gå med på det här förslaget. Han menar att det är helt essentiellt att alla går med på det här förslaget som kommissionen har lämnat fram. För att det ska bli så här. Som sagt, spoiler alert.
And that's the essential element we need if Jon Snow is to get up again.
Vi behöver det essentiella elementet av att alla går med på kommissionens förslag för att Jon Snow, a.k.a. Dublin-förordningen, ska ta sig upp igen.
Och sen så de som var emot blir hängda.
Ja, det är verkligen en klockren liknelse. Klockren, finns inga frågetecken så långt örat når. Dublin-förordningen är exakt som Jon Snow och Game of Thrones. Och nu kan alla enas om vad som måste ske. Det är ju liksom en politisk strategi som är helt otrolig. Det finns otroligt många slående likheter mellan Jon Snow och Dublin-förordningen. Ingen kan betvivla det. Man förstår inget av dem om man inte läst på jättemycket. Som en nörd. Båda jobbar med att skydda en gräns. Samt båda behöver häxmagi för att fungera.
Just.
Och de här likheterna kanske vi inte såg innan. De flesta av oss har inte tänkt på hur lika Dublin-förordningen och Jon Snow är. Men nu när vice ordförande i EU-kommissionen bara slänger det i våra ansikten så känner man ju bara, Jesus Christ, det stämmer. Så det är ju en effektiv metod, och finns det något som skulle kunna få Polen och Ungern att gå med på en ändring i Dublin-förordningen så måste det ju vara den här omskakande insikten om hur lika Dublin-förordningen och Jon Snow är. För det är inget land som vill vara en idiot som bara så här, nej, det är bara Jon Snow, han kommer aldrig ändå vakna till liv, låt han ligga och dö. Alla vill ju vara den sexiga häxan som liksom väcker Jon Snow till liv med sina snygga patter, eller hur nu gick till. Tänkvärd!
Tänkvärd!
För alla inblandade, nyckeln till framgångsrikt samarbete i EU.
Den perfekta psykologin mot Viktor Orbán.
Ja.
Är du inte en sexy häxa, Viktor?
Viktor, vill inte du vara den röda häxan? Viktor Orbán bara, shit, fuck, det vill jag ju. Så för man politik på EU-nivå, you guys. Otroligt imponerande.
Varför är du en sån ful och tråkig häxa, Viktor? Jag är inte alls, jag är sexig. Visa det då.
Väck Dublin-förordningen i nytt form till liv.
Det säger något om Game of Thrones genomslag, att det är liksom go-to-referensen för död och återuppståndelse, inte längre Jesus.
Nej, utan... det är Jon Snow.
Det varnas för jakobinism.
Okej.
Okay. Och det Vi sitter nu som små tända ljus.
Det var inte lika svänget som när Moa sa EU-kommissionen.
Nej, här håller jag något att lära.
Jag gillar bara att säga svåra ord till tjejer och hoppas att de inte ska förstå dem.
Just.
Så ska de fråga, vad betyder det, Ola?
Ola, vad betyder det?
Det gjorde ni aldrig, men nu gjorde ni det. Okej. Nej, men det handlar om att det går en sån här stå upp för det sekulära samhället våg i Sverige. Har ni märkt det?
Ja.
På grund av bland annat tjafset om att miljöpartister har islamistiska kopplingar. Och då kommer det som en motreaktion på det här, debattörer som säger att visst, det är bra och så med det sekulära samhället, men man måste se upp så att man inte blir fartblind i sin iver att stå upp för de humanistiska värderingarna och hamnar i jakobinism. Blir ni för ivriga i er humanisterna pepp, kan ni hamna i jakobinism. Och jakobinerna var en politisk gruppering under franska revolutionen under ledning av Robespierre. De var världens mest välmenande, upplysta, idealistiska och humanistiska personer. Men det slutade med att de inrättade skräckväldet och släpade ut alla till giljotinen på Place de la Revolution.
Typiskt. Det skulle behöva sluta så.
Så kan det bli, trots att man vill så väl. Och problemet med jakobinism är då enligt kritikerna att det är en väldigt dogmatisk och aggressiv och opragmatisk sekularism. Det är en religiös blind dyrkan av förnuftet. Jakobinerna under franska revolutionen, de införde förnuftet som statsreligion med olika riter och dyrkan av det högsta väsendet som var förnuftet. Och man införde också en ny förnuftigare revolutionskalender som började från år 1. Och det var decimaltid och 10-dagars veckor.
Wow!
Bestämde de. Det höll ett par år. Sen högg de huvudet av Robespierre också. Men grejen är att den sekulära värdegemenskapen som utgår från staten är den enda legitima värdegemenskapen. och alla andra kulturella, religiösa och etniska gemenskaper måste krossas.
Mm.
Att det blir för mycket sån stämning då. Att jakobinismen blir blind för att den så kallade sekulära förnuftsgemenskapen inte är så perfekt förnuftig. Att även om man ogillar förnuft och strävar mot förnuft, så måste man acceptera att verkligheten är fylld av oförnuft.
Ja.
Men jakobinerna tänker att man kan ta bort oförnuftet med statligt våld.
Mm.
Och det kan sluta med förskräckelse. Att man kanske kan tycka att det är ett sexuellt förtryck av unga kvinnor, att de ska bära slöja. Man kan väl ha den åsikten själv, men det är problematiskt för staten att säga att det är det, som man har gjort i Frankrike.
Mm.
För om man tar på sig att reglera förnuftet på en sån detaljnivå, var slutar det då? Finns allt möjligt olika människor tycker sexuellt förtryck av unga kvinnor? Då kanske tjejer i skolan inte ska få visa magen. Ha en sån tröja där de visar magen. Eller ha, jag vet inte.
Linne.
Men jag snor det här jag säger från Göran Rosenberg nu.
Okej.
Okay. Journalisten och tänkaren.
Yeah.
Debattören. Han är ganska ivrig med att varna för den här nya jakobinismen. Och den här striden med jakobinismen handlar ju i vår tid i Sverige inte så mycket om vilka vi ska hugga huvudet av, utan om vilka som ska bada. Eller hur? När och hur folk ska bada.
Just det, det är mycket det.
Så det är skönt, det är ändå bättre.
Mm, det är bättre än mord.
Ska offentliga badbassänger kunna reservera särskilda tider för kvinnor? Nej, det ska de inte, säger till min stigande förvåning en rad framträdande debattörer. Och än mer förvånande, med den liberala toleransen som argument.
Det där var Göran Rosenberg.
Han låter förnuftig.
Mm. Myndig i en krönika i Godmorgonvärlden. Han tycker då, till skillnad från de han kallar nyjakobiner, att det inte är så jävla farligt om religiösa får vissa tider där det är könsseparatism. Och att folk då som tycker att det är så himla farligt, de säger att det här kan ju leda till särskilda krav på separata tider för vilka som helst. Ska samer ha egna tider? Judar, homosexuella, muslimer och samer. Tänk om samer tar egna tider på badhus.
Se att det bara blixtrar i när jag
har sluttande plan. Nej, men det är konstigt att tro att det blir ett sluttande plan på det viset, menar då till exempel Göran Rosenberg, för att separationen mellan just manliga och kvinnliga kroppar är så oerhört rotad i vår kultur också.
Mm.
Så att det är ganska lätt att tänka att men det blir bara det, sen blir det inget mer. Och den separationen är också oförnuftig. Alltså anledningen till att vi inte alltid bara nakna och är nakna i ett gemensamt omklädningsrum, den är ju svår att förklara på ett förnuftigt sätt.
Det var för att Eva åt av kunskapens frukt och då upptäckte de att de var nakna och skämdes för det.
Det är så jävla skämmigt. Det är det som är anledningen. Det är inte det här med att det här konstiga att det kanske står i Koranen, utan det är för att det är så jävla skämmigt.
Mm.
Så att, men det blir lite svår argumentation att ta då. Men det var ett sånt ramaskri i Malmö för att det tillåtits kvinnosim i en del av badhuset en dag på Hyljebadet, tror jag, på begäran av religiösa grupper, tror jag. Studio 1 gjorde ett enslag om det och tog upp att samma grej har funnits på till exempel Liljeholmsbadet i Stockholm i 90 år.
Mm.
Med vissa tider då bara för tjejer, de får simma på vissa tider, och så har män någon tid också. Men de intervjuade kvinnor där på Liljeholmsbadet, vad de tycker om den här könsseparatismen.
Jag tycker det är skönt att mina herrarna är en dag och damerna är en dag. Och jag tycker det är skönt, det blir lite mer avslappnat när det är bara kvinnor. Och det tror jag är likadant för herrarna, de tycker lite mer avslappnat när det är bara kvinnorna en dag.
Du upplever det inte som problematiskt att man stänger ute andra? Att vissa dagar får jag inte komma hit, andra dagar får inte du komma hit?
Nej, jag har aldrig funderat över det.
Gud vad härlig hon lät.
Ja.
Slapp.
Ja, precis. Men det är ju ganska slapp argumentationen för könsseparatism som kommer in ifrån vårt eget samhälle. Den argumentationen är ganska slapp. Man har ju ingenting förutom att det är avslappnat och känns
det är
avslappnat.
Lite skönt.
Lite skönt. Nej, jag har inte tänkt på det. Det är inte mer än så. Men då frågar de då den arga liberalen som de har bjudit in till studion, som var emot separerade badtider, om det här.
Heidi, vad är den avgörande skillnaden mellan det här som då har funnits i Sverige sedan 1930 och och de här tendenserna som du tycker dig se på många håll i Sverige?
Som vi hörde här, Liljeholmsbadet som är alldeles fantastiskt, det är tidigare nakenbad. Vi har de här kallbadhusen här längs med skånska kusten också där kvinnor och män badar skilt för att det är nakenbad och där kanske går en alldeles rimlig gräns.
Det är inte
gräns.
Naket där längre.
Det är inte längre, jag vet det, absolut. I den pyttelilla bassängen så kan det säkert vara precis som damerna här sa. Ni hade inte frågan om man, men att det kanske kan vara skönt med uppdelat därför att man simmar på olika sätt eller någonting sånt. Det är inte alls det jag reagerar på. Utan diskussionen att man ska i de kommunala badhus där man idag badar tillsammans ska börja särskilja därför att det finns grupper i vårt land som tycker att kvinnor och män av andra skäl inte ska få träffas.
Ja.
Jag är nyfiken på det här att vi simmar på olika sätt. Aha. Så som att kvinnor simmar med pattarna.
Ja, men jag tror att det var en hänvisning till någon annan utav de här som hade intervjuats på Liljeholmsbadet. Att någon sa att män tar så mycket plats när de simmar. Aha. De håller typ på och krålar för snabbt eller sånt där. Så att det blir jobbigt för tjejerna. Men,
jag tänker med dig i vattnet komma krålande, skrika svåra ord och hoppas att någon frågar.
Ja, det är lite jobbigt med killar att skola på och vara så på styva linan hela tiden och hävda sig. Men det är lite svårt för den här, tycker jag. Man hör att vad är den avgörande skillnaden mellan det de vill, de här då som har krävt det på Hyljebadet, de med religiösa motiv eventuellt, och det du vill. För att, eller det blir så konstig grej, för att det är bara motivet som är fel. Det är inte handlingen i sig man är emot. Samma handling är helt okej, bara den görs med en annan baktanke. Alltså, för det, alltså just den här könsseparatismen, den görs ju hela tiden. Typ på gym görs det väl det att,
ja,
att
det finns ju tjejgym.
Ja, man ska kunna gymma utan att det är massa killar som stirrar eller sånt där. Och på bad och så. Men ja, den blir bara svår då, den här jakobinismen, att att inte, att det blir väldigt så här blind för en själv på något sätt. Alltså de här religiösa då, som kanske har ställt krav om det här, de måste sluta säga att vi vill ha separata badtider för att det står i hadiderna, eller vad det heter.
Ja, det måste vara rätt sorts oförnuft.
Ja, det är bara...
Så att det är en känsla.
Ja, det känns avslappnat.
Det är skönt att slippa simma med grabbarna.
Så vi här i islamiska föreningar, ja, men det var skönt, känns så avslappnat, jag har inte tänkt på det riktigt, det vore skönt att ha separerade badtider,
då är det inga problem,
det är helt lugnt. Det är inget fel på handlingen, det är bara motivet, att man känner på sig att ni vill det här av fel anledning. Det är som den här farliga då, för aggressiva nysekularismen, att vi måste sluta vara oroliga över att folk gör det av fel anledning. Jag känner på mig att du har fel motiv till att göra det här. Eller, ja, det är så svårt, för man kan ju också tänka sig att det är värre då ifall det är något religiöst förtryck som tvingar en till det. Eller hur? Det kan det väl för sig vara, än att det bara är så, det känns avslappnat. Men det är ändå så svårt för staten att göra någonting. För att det blir en gissningslek bara. Ja, jag vet inte. Men ja, det var kul att jag fick förklara vad jakobinism betyder för er. Med tjejer.
Upplyst.
Vilket är det tydligaste tecknet på att sommaren är här?
Svett.
Det är väldigt svettigt där inne nu.
Ja, det är otroligt svettigt här. Svett är ett förslag, pollen är ett annat. Men det tydligaste tecknet på att sommaren är här, det är att Magdalena Ribbing har skrivit en text om vett och etikett gällande små kläder. Och då särskilt korta shorts. Det kommer en varje sommar. Magdalena Ribbing är ju en kraftig motståndare mot att vara lättklädd på sommaren. I alla fall inne i stan, liksom, på offentliga platser. Särskilt illa är det med korta shorts. Hon föreslår shorts som går till knäna. Det vill säga de mest fula och osmickrande shortsen.
Tyvärr de fulaste shortsen, Magdalena.
Men det var ändå...
Förutom capri-shortsen.
Liberalt, tyckte jag. Jag tror att hon var helt emot att... Eller är det... Gäller det tjejer eller?
Både.
Okay, ja. Jag tror att de är emot shorts för killar.
Även kjolängd tror jag är knä, som är rekommenderat. Ja, smaken är väl som baken. Den bak som absolut inte får sticka fram under ett par korta shorts. Men det jag reagerar över just i det här årets sommarklädkodtext är en liten formulering. Ribbing skriver... Att i en mataffär traska omkring med halva kroppen oklädd, i värsta fall även svettig, bland frukt och grönsaker och annat, är faktiskt ganska äckligt. Jag undrar lite var i det äckliga består. Det måste ju vara äckligt om svett hamnar på frukten.
Ja.
Det är väl enda som kan vara äckligt med det då, om någon går runt svettig i en matvarubutik. Men då undrar jag hur Magdalena Ribbing svettas i sådana fall. Är hennes svett som när Lille Skutt gråter? Alltså bara så här, dropparna bara stänker ut sidled, landar på frukt och dylikt.
Så det vill säga att Magdalena Ribbing är håll käften svettig.
Ja. Men man, hur går uttrycket? Man känner sig andra som man känner andra som man känner sig själv.
Ja, man känner andra genom sig själv.
Genom sig själv. Då tänker jag att det kanske är att, då att hon, om hon inte skulle ha, om hon skulle ha shorts som satt lite högre än till knäna, så skulle hon gå runt där på grönsaksavdelningen som någon sorts sprinkler. Och nej, jag kommer Magdalena Ribbing gömpäronen.
Men då är det som att svetten är någonstans, alltså hon har väldigt starka svettkörtlar någonstans mellan knäskålarna och en liten bit upp på låren.
Ja, precis.
För ifall det blottas så börjar det som spruta från sådana sprinklar.
Att, speciellt så om det är ganska, om frukten ligger ganska lågt, ja. Det är extra farligt.
Överst på Magdalena Ribbings etikettlista är att täck den nedre delen av låren.
Körtlarna, det är den viktigaste.
Ni vet de där körtlarna ni har om man får knäna. Det är bara sprutat.
Det är väldigt hög generaliserbarhet på det här. Det här kan alla relatera till.
Som ni alla vet så har vi svettkörtlar.
Nej, men det måste ju vara så, annars tänker jag att det ska så himla himla mycket till för att man ska svettas ner frukten i mataffären. Särskilt då om man, citat, bara traskar omkring. Då måste man ju ha medicinska problem. Och ja, om man vet med sig att man har det här Magdalena Ribbing-syndrom. Att man bara går runt och skvätter som någon sån här skakad flaska champagne. Ja, då kanske man inte ska ha korta shorts. Men jag tycker ändå att vi andra kan ha det. Lilla
trevligt. Jag och Dylan kommer ha vår föreställning, Det nya tråkiga, den 18 maj i Malmö. Det är nästa vecka. Jag sa fel datum sist. Jag sa något annat datum. 18 maj. 80% säker på att det är sant.
Mm. Är det
kom till den.
Noterat.
Mm.
Och jag kan puffa igen för den här spelpodden som jag och Jonathan Unge har dragit igång. Spela spel. Finns där poddar finns.
Som man säger.
Just det.
Man säger alltid det. Finns det poddar
just
finns.
Det.
Okej, jag heter Ola Söderholm. Tack så mycket Anna Johansson och Moa Lundqvist. Tack Akademikernas A-kassa. Tack Fackförbundet Jusek. Tack Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!